Välkommen till Förkroppsligad psykologi, podden där vi pratar om människan som den odelbara organism hon är. Här tar vi oss an mental och fysisk hälsa från ett biopsykosocialt perspektiv och nördar ner oss för att också kunna pussla ihop den övergripande förståelsen av hur allt hänger samman. Hejsan gänget, jag hoppas att ni har det bra. Jag sitter här och njuter av vår sol och fågelkvitter och att anmälningarna till min onlinekurs i nervsystemsreglering äntligen är igång igen. Igår hade jag min masterclass och öppnade upp dörrarna för anmälning till vårens omgång. Och alltså jag ser så fram emot att få en ny grupp och få nörda och prata och svara och lyssna och resonera. Det här är ju det jag älskar, nervsystemet. Och mötet mellan hur vi tänker, hur vi känner, hur vi gör, alla de här sakerna. Ni är många som har längtat efter kursen, frågat efter kursen och vill veta mer om upplägg och innehåll. Så jag tänkte att jag drar det lite kort innan vi går in på dagens samtal. Så upplägget är att under 8 veckor så träffas vi live via Zoom varje söndag. Börjar med yoga eller rörelseklass och sen så avslutar med frågestund. Och det kan vara frågor om det som har upplevts, kommit upp under den klassen, den live-träffen som vi nyss har gjort. Eller ifall du har jobbat med kursen i videobiblioteket. Har fått frågor gällande det, antingen övningar eller klasser eller vad som har hänt, känns, väckts i dig. Och utöver de här 8 live-träffarna så får du alltså ett videobibliotek med förspelat material. Det är 40 klasser där det är övningar, klasser, föreläsningar. Och de här är indelade i olika moduler för att du pedagogiskt ska kunna göra en sak i taget. De bygger på varandra så att du inte bara kommer in och drunknar i massa videor. Och den första modulen, toleransfönstret, lär dig grunderna i nervsystemsreglering. Vad ditt toleransfönster är och hur det påverkar din vardag. Du lär dig förstå det här med storlek, falskt fönster. Hur kan jag påverka och hur påverkar det här mig? Och nycklarna där är introception, kroppskännedom och självobservation. Nästa modul är gas och broms, inte gas eller broms. Där vi tittar på samspelet mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Samspelet mellan de olika aktiviteterna i ditt liv. Har du väldigt mycket gas, hur kan du då få in mer broms? Och har du väldigt mycket broms, hur kan du då bjuda in mer gas? Och här är nycklarna aktivering. Att lära dig att reglera upp eller reglera ner beroende på vad du behöver. Lär dig identifiera ifall du behöver reglera upp eller ner. Och sen så har vi modulen om anknytning. Hur du relaterar till andra och till dig själv och hur början av livet påverkar just det här relaterandet till andra människor. Och där är nycklarna självinsikt, trygghet, gränssättning och nervsystemet i relation till andra. Det finns också en modul om neuroplasticitet. Det här är hela tiden tjatar om. Du är inte trasig, ditt nervsystem, du kan förändras, är gjort för att förändras. Här pratar vi om nycklarna förändring, flexibilitet och hjärnans omformbarhet att kan skapa nya vägar. Så finns det en modul om smärta och långvarig smärta, kronisk smärta, det här spändhet att vi har letat, det finns ingen skada eller någonting som egentligen ska orsaka den här smärtan men du går ändå runt med kronisk smärta. Hur kommer det sig? Vi pratar om den inre hotnivån och hur vi kan reglera den. Nycklarna är psykofysiologi, alltså hur psyket och fysiologin hänger samman, om kroppslig trygghet, om avspänning. Och sen modulen sätt namn på det. Emotioner, känslor att kunna identifiera. Är jag nervös? Är jag rädd? Har jag druckit kaffe? Behöver jag gå på toa? Vad betyder de här kroppsliga sensationerna? Och hur reglerar jag mina känslor? Inte för att trycka undan dem, utan för att kunna förstå budskapet de bär på. Den sista modulen, som egentligen är genomgående allt och egentligen är basen, är självmedkänsla. Hur pratar du med dig själv? Hur förhåller du dig till det som pågår inom dig? Och här är nycklarna självomsorg, självmedkänsla och trygghetsläget både i dig själv men också i att hitta trygghet med andra människor. Så de här Zoom-träffarna eller live-träffarna via Zoom, de spelas såklart in och ligger kvar i portalen. Och portalen, det vill jag säga, du loggar in på ett ställe, där har du forum eller community och kursportalen. Alltså de här förinspelade videorna i videobiblioteket. Och där kommer också inspelningarna av Zoom-träffarna komma upp. Så allting på ett ställe. Det är inte att vi har en Facebook-grupp någonstans där vi behöver skapa ett konto eller dela information som du inte vill, utan du har allting i kursportalen. Och du har också obegränsad tillgång till det här, så du kan se det så många gånger du vill. Och jag är så stolt och nöjd av den här kursen, och den är för dig som verkligen vill lära känna dig själv på djupet, förstå hur kropp, tanke, känsla hänger ihop och att du kan påverka för ditt nervsystem. Jag säger det här om och om igen, ditt nervsystem är inte trasigt, det har bara reagerat, lärt sig anpassat efter livet som du har levt. Du är inte körd, du är inte fast där. Precis som att nervsystemet har lärt sig att reagera på ett sätt, kan du lära dig att reagera på ett annat sätt. Och låter det här som att jag vill läsa mer, så går du in på veronikalovenbok.se. På startsidan finns det en knapp, där klickar du vidare så får du läsa mer. Anmälan stänger 5 april. Okej, det var det. Då går vi vidare till någonting jag är nästan lika taggad på. Och det är det här fantastiska samtalet som jag fick till med Lina Illertsson, proffset, återhämtningsforskaren. Och hon har ju så mycket kunskap. Och så mycket pedagogik. Det här är någonting som jag går igång på. Alltså på ett bra sätt går igång på. När någon är så sjukt kunnig på det den har nördat ner sig i. Och har mödat sig att okej, hur kan jag förmedla det här? För det spelar egentligen ingen roll hur mycket någon kan, ifall den inte kan förmedla det till någon annan. Och här, Lina, proffs. Och Lina Eilertsson, du kanske känner henne mer som återhämtningsforskaren på Instagram. Hon är folkhälsovetare, forskare, författare. Hennes första bok kommer ut nu snart. Och vi pratar om, vad är återhämtning egentligen? Varför har vi bilden av att återhämtning är samma sak som att ligga ner på en plan yta och inte röra sig? Och hur kan vi nyansera den här bilden? Hur kan vi få en större förståelse av vad återhämtning och vila faktiskt är? Hur kan vi börja se vår ork som en samling av olika batterier som behöver olika typer av laddning? Och Lina delar med sig av sin forskning om vad som skapar energi och hur olika delar, områden, arenor i vårt liv påverkar vår återhämtning. Och varför små dagliga pauser gör större skillnad än ett par semesterveckor om året. Lina, hon ger konkreta tips. Hon hjälper oss att kanske krossa eller i alla fall omstrukturera, omforma idéer vi har om återhämtning, så du kan förstå dina egna behov på djupare plan, oavsett om du är chef, anställd, förälder eller egenföretagare. Så det här är avsnittet för dig som säger, jag har inte tid att återhämta mig, eller som har legat ner på soffan och känner att jag blir inte piggare, vad kan jag göra? Det kommer Lina berätta för dig. Så vi hoppar över till samtalet. Då säger jag hej och välkommen till Lina Eilertsson.
Tack så mycket.
Vi ska prata återhämtning.
Ja. Yes.
Och varför jag bjöd in dig är för att jag uppskattar verkligen hur du utbildar, folkbildar och nyanserar vad återhämtning är och vad som kan ge återhämtning. Och för de som inte har stött på dig så finns du som återhämtningsforskaren på Instagram. Jag tänkte att berätta lite mer om dig själv.
Ja, men rent yrkesmässigt så är jag ju doktor i folkhälsovetenskap, vilket innebär att jag har disputerat inom ämnet där jag specifikt har då arbetat under snart 15 år nu kring hur vi kan skapa hälsofrämjande arbetsplatser med fokus på återhämtning. Och det är också det som jag disputerade inom, hur vi kan använda återhämtning för att må bra på jobbet men också i andra delar av livet. Så det är framförallt det jag gör, men sen är det ju också det här Instagram-kontot som du nämnde, där jag faktiskt försöker få ut all denna spännande forskning som finns. För att jag känner det alldeles för mycket spännande forskning som samlar damm på hyllorna, liksom, för att vi inte alla har intresse av eller kunskap kring hur vi ska tolka de här analyserna eller hur vi ska ta till oss det här ibland lite svårbegripliga materialet. Och då känns det som att jag tycker det är så kul att lite göra om det och göra det lättillgängligt för att få ut det, så att fler ska kunna faktiskt ta del av detta spännande och glädjande. Men sen jobbar jag också väldigt mycket med att föreläsa och jobba nära olika verksamheter och företag i det här arbetet. Så jag jobbar på så många olika sätt. Men det är min lite bakgrund så.
Mm. Och det jag verkligen uppskattar för social medie som medie farkost för förmedlandet av information kan ibland bli väldigt förenklande. Ibland förenklande på ett sånt sätt att jag känner att vänta, vi har nog förändrat innebörden eller meningen i vad som faktiskt försöker förmedlas. Men det jag uppskattar med dig, alltså jag tycker pedagogik är någonting som är en förlorad konst. För att det finns så många människor som har så mycket vilja och så mycket kunskap, men det liksom försvinner i att de inte har det pedagogiska greppet. Och jag uppskattar verkligen i hur du gör det tillgängligt, gör det enkelt, gör det lättförståeligt, men fortfarande har kvar liksom kärnan.
Ja, tack. Vad fint av dig. Det är min mening. Mm. Det var ju när jag satt där hemma och bara, jag var så alltså anledningen till att jag egentligen startade kontot, det var ju just för att, ja, men dels det här som vi pratar om att få ut det, men också att jag likt dig liksom kände att det florerar så mycket hälsoråd och saker som påstås vara forskningsbaserat på internet. Och sen får det aldrig någon källa, aldrig var det kommer ifrån. Och när jag som är intresserad av att lära mig, så här, åh vad spännande, vad kan jag läsa mer om det här? Och så får man aldrig något svar. Och det gjorde mig lite smått sådär tokig under en period. Och då var jag så här, varför är det ingen som skriver ut källan? Det är ju jätteviktigt. Och då så tänkte jag, nu ska jag göra det. Så att de som faktiskt vill djupdyka ska kunna det. Annars kan man bara stanna vid att läsa det som jag har valt att förenkla och göra tillgängligt. Mm. Så att det var faktiskt ännu en pusselbit i det. Just hur mycket som florerar runt oss och vad det faktiskt, vad det bottnar i, vad det kommer ifrån.
Mm. Och var har du funnit att det bottnade i? Eller varför har vi haft den här uppfattningen om att återhämtning är att ligga platt ner på soffan och det är det enda som är återhämtande?
Ja, det är en jättebra fråga. Var det kommer ifrån? Jag som har jobbat mycket i arbetslivet ser ju att där har det handlat mycket om att det har varit så viktigt att skilja jobb, då jobbar man ständigt, att pausa, att vila, det är att vara lat. Medans att då vila, passiv vila, sova, återhämta sig så att man orkar jobba, det är det som sker på fritiden. Och den distinktionen tror jag har varit en stor del i att vi har fått någon bild av att är det här passiva, är bara sömnen. Också för att vi alltid har blivit intalade att sömnen är, det är återhämtningen, det är pausen, det är vilan. Sen liksom vill jag ju understryka såklart att sömnen är ju otroligt viktig. Men återhämtning kan ju vara så mycket mer än att sova. Så jag tror faktiskt att mycket kommer därifrån. Det här arbetandet och det här latheten som fortfarande tyvärr finns kvar på många arbetsplatser. Där man har en oro kring att ta en paus för att det ska uppfattas som att man är lat och inte vill och kan prestera. Och det är ju det jag och jobbar väldigt mycket med att förändra och istället säga, men det är ju en prestation att ta en paus. För då förstår man innebörden i att om jag pausar nu kommer jag kunna komma tillbaka och jobba mycket bättre. Det tycker jag är en prestation. Och inte att bara köra på, köra på, köra på tills man kraschar.
Någonting, jag... Nu säger du passiv. Jag vill komma tillbaka till det här med passiv och aktiv återhämtning. Men innan det så vill jag ta en litet, ett litet utlägg som du och alla lyssnar vet om. Att jag tar utlägg och så kommer jag tillbaka till poängen.
Ja.
men jag upplever många som jag arbetar med och många som skriver till mig här. Dels den inlärda kopplingen att om jag inte presterar så är jag inte värd någonting. Om jag inte har god arbetsmoral och det likställs med att nästan komma först och gå sist och har inte varit sjukskriven för ens förkylning på 10 år. Att vi har liksom så ingraderat i oss att vårt värde är kopplat till prestation. Så det är den ena aspekten som jag ser kopplat till varför vi har de här inställningarna att ta paus är lika med lathet. Men också att många jag arbetar med har ju haft en utmattning eller flera i bagaget. Och känner nästan den här rädsla. Att säga, vänta, nu börjar jag känna trötthet. Jag börjar känna trötthetssignaler. Det här känns lite jobbigt för att om jag vilar nu så kommer inte jag kunna komma tillbaks till det här tempot som jag är i. Så det är bättre att jag fortsätter i det här tempot för annars kommer jag tappa styrfarten och så kommer jag inte hinna med alla de här bollarna som jag eller min chef eller min familj, någon har slängt upp i luften och jag ska hålla med alla de här flytande. Så istället för att ta signalerna som behovbudskap, att så här, du behöver vila, så blir de nästan någonting att man liksom bedövar skyr från, för att jag ska bara göra klart det här, eller jag vill verkligen inte bli utmattad igen, så jag liksom springer bort från det.
Verkligen.
Vad tänker du om det?
Men jag ser, och det var så mycket spännande i det du sa, för jag ser flera delar där. Om vi börjar bakifrån, för just det här med rädslan kring trötthet är ju så vanlig.
Mm.
För att vi missar hela poängen med att tröttheten är, som du säger, det är en signal på att men nu är det dags att pausa, nu är det dags att göra en förändring, nu är det dags att återhämta sig. Och istället blir vi livrädda för att den här tröttheten är något helt annat. Och de här, det finns ju liksom en lång rad med faktorer som gör att vi väljer att inte återhämta oss. Och det är en del i det, att vi är rädda att ligger jag mig och vilar nu så kommer jag inte komma upp igen, då kommer jag inte komma igång igen. Men det är också hela den här kring vad jag är värd och inte, som är en jätteviktig aspekt. Alltså vi tror att återhämtning är en belöning, och det är det inte. Det måste vi förändra.
Stopp! Vi säger det igen. Jag får gåshud. Vi tror att återhämtning är en belöning. Att vi måste vara värda återhämtning.
Precis. För att vi, och det ser jag ju jätteofta ett mönster i, att vi kör på tills vi kraschar, tills vi blir tvingade att återhämta oss, om vi säger så. Och så bygger vi upp lite för att orka lite till. Och det hela det scenariot måste vi förändra. Där vi ska börja med att återhämta oss. Där vi ska ständigt återhämta oss, ständigt hålla balansen med att vi gör någonting som fyller på, laddar några batterier, kanske dränerar ett annat. Och sen så gör vi något som tar jättemycket energi. Och sen så är det dags att liksom ladda upp lite. Vi ska aldrig ladda ur våra batterier. Det handlar aldrig om att vi är värda återhämtning och att vi ska göra det för att liksom trigga belöningssystemet. Och så. Utan återhämtning ska ske bara integrerat hela tiden. Det är en pågående process dygnet runt.
Mm.
Och det försöker jag förändra tankesättet kring. För att vi är, väldigt många av oss är ju kvar i att återhämtning sker på kvällen när vi kommer hem från jobbet, på helgen när vi är lediga, eller semestern, den där sommarsemestern som vi liksom väntar på och räknar ner till hela året. För då ska jag få min återhämtning. Det måste vi förändra, för att återhämtningen måste vara integrerad hela tiden, varje dag. Vi måste få in de här liksom randiga dagarna som vi, liksom där vi har återhämtningen bara hela tiden.
Mm.
Och att i allt vi gör så laddar det och dränerar våra batterier. Både jobbiga saker, roliga saker, stressiga saker. Vi måste också komma från det här att det bara är de jobbiga sakerna som liksom stressar oss eller dränerar vår energi. Du kan ju ha jätteroligt tillsammans med en kompis, men ändå känna att du känner dig socialt trött efteråt. Och känna att du behöver en stund ensam. Och ändå har du trivs jättebra med kompisen och haft det jätteroligt. Och sådana saker tror jag vi måste prata mer om. Kring att förändra hela synsättet helt enkelt på vår återhämtning. Här och när vi ska återhämtas.
Mm.
Så det är många saker i detta. Många viktiga saker. Men också saker som vi måste reflektera kring mer. Och jag tror att det är... Ofta får jag liksom nästan... När jag pratar med folk om återhämtning så är nästan den första frågan: men vad ska jag göra för att få återhämtning då? Och då vill jag liksom bara trycka på pausknappen och bara: nej, vi måste backa tillbaka. Vi kan inte börja där. Vi kan inte börja i vad vi ska göra. För att det finns ingen regelbok som säger vad alla ska göra så kommer man må jättebra och bli återhämtad. För vi är alla så olika och behöver helt olika saker i olika situationer. Så att det är liksom, vi måste backa tillbaka innan från början. Och jag ber alla liksom som lyssnar till detta börja med att reflektera över vad ditt behov är. Vad dina signaler säger i olika situationer. Och där älskar jag ju liksom liknelsen med att vi har olika batterier i oss. För att jag tycker att det blir så mycket tydligare att få det visuellt framför sig. Att vi har liksom inte ett batteri som går upp och ner och dräneras. Utan vi har liksom, vi känner en sak i sociala sammanhang. En sak när vi använder våra kognitiva och mentala resurser. Vi kan vara fysiskt trötta, vi kan bli sensoriskt trötta, emotionellt trötta. Alltså vi har så många olika sorters trötthet. Och därmed också vila och återhämtning. Och det är liksom i den änden vi behöver börja. för att förstå hur återhämtning hänger ihop och vad vi faktiskt behöver.
Ni som inte tittar på YouTube utan ni som lyssnar på podden, jag har typ fått whiplash-skada för jag sitter bara här, vet, och en stor nickar och bara ja. Jag försöker vara tyst så du kan få, liksom, Nina kan säga det här bra, för jag håller ju med till tusen om det du säger. Jag tycker det är så viktigt. Jag hämtar en stödkrage för min nacke för att säga ja. Och det är ja. Det här som jag tycker att du lyfter och belyser och utbildar dig så bra, att jag får ju samma frågor liksom kring, men vilken övning kan jag göra för att reglera mitt nervsystem? Och då försöker jag säga,
exakt.
Jag har inte hittat på en nervsystemsreglering. Det är inte en metod som jag har trademarkat, utan det här är någonting som sker autonomt i oss. Vårt nervsystem kan självreglera. Och vad som är nervsystemsreglerande beror ju på situationen. Och det har ju ett annat missförstånd, att vi tror att nervsystemsreglering ska lugna oss. Och det är så här, fast vad nervsystemsreglering bör göra för att vara funktionellt, det är ju att träna upp att stötta vårt nervsystem att kunna gasa upp och kunna växla ner, att kunna skifta mellan olika aktiviteter. Ja. Det är så vi vill träna vårt nervsystem, inte bara träna på att lugna ner det. För om vi bara tränar på att lugna ner vårt nervsystem, då kommer vi inte kunna behålla självreglering när det blir lite, ifall vi blir glada. Vi behöver inte bli stressade, för glada är också en ökad aktivering.
Ja.
Det tycker det är så bra när du säger, vi går tillbaka. Vad är dina behov? Vad tycker du om? Och jag tänker också här, vad är din lägsta tröskel? Att så här, ibland så kan det vara svårt att, nu ska jag få in 90 minuter promenad eller yoga eller någonting. Alltså det kanske är en jättestor, jag vet inte när jag gör, och ska jag ge mig ut på YouTube eller kanske köpa någon tjänst eller köpa någon gym. Det här är jättehög tröskel, det här kräver jättemycket.
Yeah.
Vilken är din lägsta? Men jag tycker om att sticka. Men sticka då? Då är ju det nervsystemsreglerande, eller då är det återhämtande.
Precis, och vad är lägsta tröskeln? Olika dagar, olika stunder.
Mm.
Alltså vi kan ju reagera. Vi kan såklart lära känna våra signaler i olika situationer. Vissa trivs bättre i sociala sammanhang, vissa trivs bättre och kanske vara ensamma. Vi kan ju lära känna såklart vilken typ av trötthet känner jag i olika situationer. Men det kan också skilja sig helt från dag till dag. Beroende på hur du har sovit eller vad som hände dagen innan. Eller vem träffade innan du gick in i det där mötet och vad som hände då. Så jag tänker att vi måste också bara vara öppna för att vi kan förändras. Vi är föränderliga och vårt återhämtningsbehov är föränderligt. Och jag tycker det är så viktigt det du säger nu om nervsystemregleringen, att vi liksom, det handlar inte, för att det är också lätt att tänka att återhämtningen, tillbaka till det passiva, är bara det lugnande, det stillsamma, du ska djupandas och så löser sig stressen. Nej, för ibland kan det ju vara precis det motsatta, att gasa upp du behöver för att få återhämtning. För att hitta den här, bli alert, eller bli pigg, eller bli på glädjen, eller vad som än är. Så att det handlar hela tiden om att så här, lära känna, börja lyssna mer på signalerna såklart. Men jag liksom börjar bara reflektera kring olika situationer, och tillåta att stanna upp och bara, vänta, vad hände nu? Hur kände jag? Varför gjorde jag det? Okej, vad behöver jag göra nu? För att ladda det här batteriet som jag känner tydligt har blivit urladdat på grund av situationen som hände. Så att allt går liksom samman där.
Och jag tycker att det här är jättebra. Jag försöker sätta mig in i en lyssnare nu som är så här, vänta stopp, det här går, det sägs mycket bra nu. Och jag vet inte, vi har pratat om batterier, så då tar jag liksom, jag Veronica tar på mig guide-ryggsäcken nu. Ja. Och så bara, vi har sagt många olika saker. Jag vill börja med, och vi har pratat om olika batterier. Du pratade om mentalt batteri. Du pratade om sensoriskt batteri.
Ja, alltså mycket tid framför skärm, höga ljud, mycket ljus, mycket sorl. Alltså för väldigt många av oss en vanlig arbetsdag. Eller om man är iväg liksom, på olika evenemang eller festligheter eller träffar folk. Liksom. Så då kan vi behöva lugn, mörker dras undan. Så jag tänker, för det får jag ofta frågan, men vad innebär det med sensorisk trötthet? Och då tänker jag att det kan vara bra att förtydliga. Nu kan du få fortsätta.
Superbra. Och mentalt är då tänkande, göra saker, aktiviteter, lösa, alltså vara i
problemlösning, vända, vrida, ja.
Mm.
Lösa saker.
Mm. Och sen så fysiskt, alltså vår kropp.
Ja, och där tycker jag är jätteviktigt att vi kan bli fysiskt trötta både av att sitta ner alldeles för länge framför datorn eller så. Men vi kan också bli fysiskt trötta av att vara fysiskt aktiva, lyfta tungt, stå i en dålig ergonomisk position. Och vad vi behöver göra då är ju faktiskt det motsatta. Så jag tänker att den fysiska tröttheten har egentligen två jätteviktiga delar. Som vi måste, så här, har du suttit ner hela dagen, men då kanske du behöver gå en promenad på kvällen för att få den återhämtning du behöver. Men har du varit på fötterna hela dagen och jobbat och är trött i kroppen, men då kanske inte det är en promenad du behöver. Så att jag tänker att den fysiska behöver vi också särskilja för att faktiskt förstå hur vi reagerar på social trötthet fysisk påfrestning eller trötthet.
Och där läste jag också någon forskning, jag tror det var svensk forskning, om hur, nu kommer jag säga, det här är ju kanske inte de rätt, men det är ett arbetarklass och vi har ju inte klassamhälle officiellt i Sverige, men vi har ju olika socioekonomiska klasser och olika arbetsgrupper. Och de grupper som arbetar i det som vi kan kalla arbetarklass, i fysiskt påfrestande arbeten, slitigt industriarbete eller kanske stå i en pizzeria hela dagen eller så. Det är för de som tränar minst, för de är ju fysiskt trötta av att ha liksom tagit i kroppen hela dagen. Mm. Så de kommer hem och kanske då kör en ligga på sofflocket, vilket är fullt rimligt för de är helt tränade. Men det innebär att kroppen får inte så mycket variation, och det de kanske skulle behöva för lite mer långvarighet är annan typ av rörelse som kanske inte är nödvändigtvis tungt, men kanske mer röra kroppen i andra riktningar för att avlasta muskler. Liksom
både styrketräning och stretching i ett förebyggande syfte på den typen av arbete är ju jättebra, men man kanske inte ska lägga det när man kommer hem på kvällen efter en lång arbetsdag. Man kanske ska börja dagen med det eller lägga den ledig dag eller så. Så det är mer, vi behöver liksom tänka kring pusslet och hur vi lägger ihop de här sakerna vi behöver. Och som du är inne på, tänka långsiktigt. Mm. Är man arbetande, fundera över vad använder jag för resurser en vanlig arbetsdag. Hur kan jag stärka det på sikt med det jag gör på min fritid? Mm. Men vad kan jag också få behov när jag kommer hem och är trött i de batterierna?
Och jag som är arbetarklass eller kommer från arbetarklass hör ju då min arbetarklass, du vet, jargongen, tugget att så här, och när fan ska jag ha tid med det? Jag börjar jobba 6 på morgonen, jag har ungar som ska på dagis, sen ska jag det så här. Jag förstår, alltså så här, det är inte enkelt, det är ett problem, det är ett folkhälsoproblem att så här, vi får inte in tillräckligt med olika typer av återhämtning, så att det handlar inte om att skuld eller skamma någon att så här, nu ska du prioritera, utan mer så här, det här är viktigt, så försök stötta i att hitta sätt för dig att få in variation, det är det vi menar.
Ja, och där tänker jag att en jätteviktig poäng som vi kommer in på är, vad har vi för bild av återhämtning? Bilden är ofta att det ska vara så mycket, så stort och så länge. Mm. Och då är det inte konstigt, har vi den bilden av att nu måste jag gå på gymmet 1,5 timme för att det ska göra. Har vi den bilden?
Mm.
Ja. Då är det klart att det blir motstånd, det känns övermäktigt, det blir ytterligare en stress. Och då måste vi prata mer om vad återhämtning faktiskt är och vad återhämtning kan vara. För även mikropauser, även små förändringar gör skillnad i stunden och på sikt. Så vi behöver förändra sättet vi ser på återhämtning, och istället går också att olika livssituationer. Som du sa, jag ska lämna på förskolan, då kanske inte under småbarnsåren är det kanske inte flera timmar på gymmet, 3 timmar i badet och läsa en bok. Det kanske inte är de här jättelånga egen tid. Kanske det är någonting annat. Då är det kanske att ta det där djupa andetaget när du går ut och slänger soporna. Då är det kanske när du sitter med barnen och pysslar och ni bara kan vara i nuet. Då kanske det är att man kan ta en promenad. En kort promenad på lunchen. Eller, vi måste hela tiden säga, hur kan jag få in det jag behöver nu? Komma bort från måsten. Komma bort från att det ska vara på ett särskilt sätt för att spela roll, göra skillnad. Så det tror jag också ligger jättemycket i det. Vad kan jag göra för förändringar i mitt liv utifrån de förutsättningar jag har?
Mm.
För att tillgodose mitt behov på bästa möjliga sätt.
Och innan jag har ett batteri till som jag tror att jag uppfattade, men innan vi går in så vill jag bara säga, jag älskar, vet ni, få så här livsförankrade anekdoter. Min son, han kom till mig med en skolåda. Och sen så har han packat ner en massa leksaker och grejer i den här skolådan och säger, mamma, hjälp mig, jag kan inte stänga locket. Och jag säger, men bara stäng locket. Han bara, nej, men den går inte ner ordentligt, den ska liksom gå ner hela vägen. Jag bara, fast du har för mycket grejer i den här lådan, det går inte. Och så försöker jag, du vet, så här, det är någon typ flagga eller någonting, så jag försöker liksom vika och stuva. Jag är fantastisk på att packa, så jag, du vet, det finns ingen så här utrymme som inte är nyttjat. Jag packar den här lådan och så stänger jag, ja, det går inte. Och då går han med på att ta bort en leksak så att det går att stänga kartongen ganska på riktigt, som han säger det. Men det är fortfarande så mycket att den liksom, den stannar inte helt ner, utan den går upp några millimeter och han blir helt så här, och så kastar den lådan. Och för mig så är det lite likt, jag kopplat ibland till att folk, precis som du är inne på, så här, just nu så har du 3 stycken små barn, eller tre stycken barn eller ett barn som är typ 2 år, eller flera barn under 10, och du försöker under tiden liksom levla på jobbet, träna 4 gånger i veckan, du ska också gå ut med dina kompisar,
träffa vänner.
Ja, och sen ska du ha ett social mediekonto och sen ska du ha sex och sen, du vet, så här, jag bara, alltså så här, det går inte. Det är klart att så här, det går inte. Du försöker kräma in allt det här i skollådan. Det är inte rimligt. Ja. Allting får inte plats i lådan. Så ibland så, jag också det här som du är inne på, vad har vi för tankar om hur det borde vara? Vad har vi fått de här idéerna, de här idealen från att allt det här ska ingå i ett liv?
Mm. Precis. Good enough.
Verkligen. Då kan vi segwa till ett batteri, relationellt eller socialt batteri.
Ja. Också så viktigt ju. Och hur olika, för att jag tycker också det är viktigt att prata om att det är inte bara, alltså, varför vi reagerar på vissa sätt i stunden. Det har ju också med att göra vem du är som person, vad du har med dig i din ryggsäck, vad du har varit med om i livet. Hur du vaknade den morgonen. Alltså det är så mycket som påverkar. Och då tänker jag så att våra batterier är alltså olika stora i livet just nu. När morgonen börjar, när du kommer till jobbet, när du ska göra en aktivitet. Alltså vi ska inte tänka att det är 5 eller man pratar om 7 ibland. Men jag tycker om de här 5 batterierna som vi har pratat om nu tycker jag är särskilt utmärkande på jobbet. Sen pratar man ibland om själslig och kreativ vila också. Men där är det så viktigt att de här batterierna är ju olika stora. Alltså du kan vara mer, ja, men du kan vara extrovert som person och komma till jobbet eller vakna på morgonen och bara ha ett jättestort socialt batteri. Och sen kan du liksom gå med en långvarig skada som gör att ditt fysiska batteri är väldigt litet när dagen börjar. Och det här påverkar ju såklart också hur vi reagerar och också sen vad vi behöver. Så att jag tänker att koppla till det sociala behöver vi också tänka på det, oavsett om vi träffar en vän och har jättekul eller om vi sitter i ett intensivt möte eller vad vi än gör, så bara, ja, men hur stort socialt batteri har jag idag? Och vad behöver jag då? Ibland kan vi få energi i stunden av att vara med människor, ibland kan det dränera och då är det vi behöver faktiskt ofta ensamtid. Och då kan man ju tänka, beroende på arbetssituation, är om man är i ett kontaktyrke och har fasta låsta dagar schemalagda, då kanske det är svårt att dra sig undan. Då kan det handla om sekunder, lämna rummet en stund, transportsträckor där man bara andas. Men det kan också handla om att man efter jobbet bara tar en liten stund för sig själv för att liksom ladda upp det här batteriet. Eller så känner du att du har blivit trött av kontakterna på jobbet för det har kanske varit mycket konflikter eller mycket problemlösning. Det har hänt något som du behöver prata av dig om. Då kanske du får energi av att prata med din partner eller din bästa vän på kvällen. Så att det är liksom, det finns, och som vi pratade om innan, det finns inget rätt och fel här. Det finns ingen lösning. Jag kan inte säga, men gör den här övningen så kommer ditt sociala batteri bara gå i taket. Det går inte, för att det är så olika från liksom minut till minut eller från dag till dag. För vi kommer säkert vara här, du och jag, vi kommer ju säkert känna helt olika efter vårt samtal. Ja. Precis som att, nej men alltså så här, eller känner vi precis likadant för vi reagerar lika. Men jag bara menar, man kan tänka sig in i en situation när man är på ett möte på jobbet. Det har väl alla haft någon gång, någon slags möte. Där kanske den ena personen lämnar mötet och känner att åh, vad detta var spännande. Jag vill bara fortsätta prata om detta. Låt oss fortsätta mötet ännu längre. Och den kollegan kanske bara vill gå och dra något mörkt över sig och bara, jag är helt tränerad. Jag vill inte prata med någon. Låt mig ha en stund för mig själv. Och det är så vi måste tänka. Och det är det vi tänker jag att vi måste vara väldigt medvetna om i alla relationer i livet. Alltså för att få en förståelse för hur vi är, varför vi reagerar som vi gör, hur vi är som personer, vad vi har för återhämtningsbehov, måste vi faktiskt våga prata om det. Våga berätta för dem runt oss, även om det är partner eller barn eller föräldrar eller kollegor eller vänner. Berätta. Nu har jag liksom det här behovet av återhämtning på grund av det här. Och då kan ju också de runt dig hjälpa dig att tillgodose det behovet. Och vi vet ju liksom på tal om det sociala är ju en jätteviktig pusselbit i ditt individuella återhämtningspussel. Att du har stöttande relationer runt dig som faktiskt kan hjälpa dig att få din återhämtning. Och förstå varför du har det behovet du har.
Och jag tänker också att när vi uttrycker våra behov så dels så får vi ju valideringen, det här sociala, vi människor är ju relationella och det är ju så viktigt för vår, liksom, för vår existens, för vår överlevnad, mötet med andra människor. Men vi får också träna på att verbalisera våra behov. Så får jag säga till dig, det här är vad jag behöver. Och så känner jag under tiden som jag uttrycker att vänta, det var 97%, men det är något så här, ah, nej vänta, jag menade så här istället. Så jag får ju liksom också för mig själv känna på, var det verkligen, det här, är det jag uttrycker, stämmer det överens med den här kvaliteten som jag upplever inom mig? Så vi pratar om sensorisk, fysisk, kognitiv, social. Jag tror att emotionell är det sista batteriet.
Emotionell, precis. Och det emotionella batteriet är ju väldigt tydligt. Men om vi pratar yrkeslivet så är det liksom, jobbar man med människovårdande yrken på olika sätt. Kontaktyrken, du jobbar att lyssna på andra människors problem, ta hand om andra människor, hjälpa andra människor. Det behöver för den delen inte vara människovårdande yrken. Det kan vara att vara den hjälparen i relationerna på jobbet med kollegor eller annat. Men det kan också vara att du har en vän som går igenom något tufft. Eller, så du har helt enkelt känt mycket. Du har jobbat mycket med ditt emotionella stöd, din empatiförmåga. Då kan vi faktiskt bli känslomässigt trötta. Och helt enkelt behöva göra något där vi inte behöver känna överhuvudtaget. Vi behöver inte tänka, vi behöver inte hjälp. Utan man kanske gör något med händerna. Stickningen som du var inne på. Man kanske bara går ut den där promenaden där man liksom inte behöver göra någonting. Man kanske på jobbet kan göra något lite mer rutinmässigt där man inte behöver liksom känna så mycket. Så det emotionella ska vi inte heller underskatta. Så alla batterierna är så viktiga på olika sätt. Men för att fylla det emotionella batteriet kan det ju faktiskt vara, kan ju den sociala kontakten vara otroligt viktig. Alltså emotionellt stöd, ett relationellt emotionellt stöd är ju jätteviktigt. Alltså att prata av sig med någon, få stöd tillbaka efter allt du har gett till andra. Så.
Många som jag pratar med, där är det som jag arbetar med, där är det ju att de är alltid... Alla mina vänner kommer till mig för att jag är terapeut, det är alltid jag som ställer det upp, det är alltid jag som... tar emot allt det som finns här, men de upplever att det inte finns någon mottagare tillbaka. De upplever att det inte finns någon som stöttar dem. Så där kan ju också påfyllning vara att, som du, precis som du, jag vill bara inflika för att du sa det så bra, att så här, hitta vänner eller ge dina vänner chans, möjlighet att faktiskt stötta dig tillbaka, att faktiskt lyssna tillbaks. Så att det är inte bara återhämtning som att ta dig bort från andra människor, utan också att få ut andra saker i relationer.
Verkligen, och där är vi ju tillbaka till, fråga, berätta vad du behöver. För vi är inte tankeläsare. De runt dig kanske inte vet att du har det behovet. Om du inte faktiskt verbaliserar det och berättar att du har behov. Så att det kan ju te sig, som med allt annat kan det ju vara så många olika saker vi behöver. Även i det emotionella batteriet. Men jag tror ändå det är viktigt att trycka på att det kan vara ett socialt stöd vi behöver. Det kan också vara att vara alldeles ensam en stund. Och ta oss bort från det sociala för att vi har varit hjälparen. Så att det kan vara väldigt olika saker. Men där har vi i alla fall de fem batterierna som jag tycker om att belysa kopplat till arbetslivet. För jag tycker att de kommer fram väldigt bra där. Men när man pratar om de här liksom sju batterierna som finns. Så har vi också det själsliga och det kreativa som ofta kommer upp. Alltså det själsliga handlar ju mer om hur viktigt det är för oss att känna meningsfullhet i livet. Annars kan man, gör man inte det, så kan man känna sig själsligt trött. Så jag tycker att det ligger nära kopplat till det emotionella på många sätt. Men sen har vi också det kreativa batteriet. Som jag också tycker går in i de andra på sitt sätt. Men det kan också ändå vara värt att reflektera kring. Att ibland kan vi känna att vi totalt tappar. Vi vill vara idésprutare. Vi vill komma framåt med vårt projekt. Eller skriva färdigt det där vi skrev om. Och så bara känner vi att det är totalt blankt. Att vi känner oss helt kreativt slut. Vi har inget mer att ge. Och det är ett väldigt tydligt tecken på att det kreativa batteriet behöver laddas. Då kan det ju handla om att. Och det är nära kopplat till prestation kan vi säga. Att om man känner att man gör någonting kreativt där man måste prestera. Då kan batteriet laddas ur rätt så snabbt. Så att det handlar inte om att inte göra något kreativt. Det handlar om att du kan faktiskt ladda batteriet genom att släppa prestationen. Alltså måla bara för att det är kul att måla. Eller bygga något, snickra bara för att det är kul. Eller göra någonting på jobbet där det inte handlar om prestation. Utan det är bara kreativt. Göra någon tankekarta för att det får igång tankesystemet igen. Eller vad som helst. Så att vi ska inte alltid tänka att det är antingen eller. Som du var inne på, det emotionella. Det handlar inte om att nu har du hjälpt andra hela dagen. Då måste du vara själv. Och det, liksom, nu är du kreativt trött. Då får du inte göra något kreativt. Utan det är vi måste nyansera alla batterierna och alla behov. För att återigen, det är bara du som vet vad du behöver i stunden. Mm. Och det kan vara något helt annat från vad någon annan behöver.
Mm. Jag har pluggat 150% i snart 15-16 månader. Och det
på tal om återhämtning.
På tal om återhämtning, precis. Jag har också släppt ut en bok, hållit utbildning och gift mig under tiden.
Och småbarnsföräldrar.
Och småbarnsföräldrar, ja. Yeah. Så jag har ju då fullt rimligt känt att så här, jag hör signalerna, men jag har ju också alla de här verktygen, så kan jag liksom, jag kan fortsätta balansera med energi. Okej, men Veronica, det är inte en långsiktig strategi. Det är, vi använder de här verktygen och strategierna för att vidga så att vi kan prioritera om.
Och så ja, liksom, oj, jag känner igen det.
Ja, men det är så här, vi tycker att det vi gör är kul och det vi gör är viktigt. Och just det, så var jag forskningsassistent i en studie också. Sen okej. Nu har jag känt de här signalerna så länge. Och den här pausen som snart ska komma, den kommer inte. Nej, men då måste jag börja meddela. Jag kommer pausa podden snart för att det här tar tid. Det är jättekul, men jag måste pausa. Jag har tagit paus i forskningsprojektet för att, men så här, fullt rimligt. Jag tar paus för att jag jobbar, tillämpar det, lär ut. Mm. Men först då kom ju då de här trötthetssignalerna och bara, gud vad det här är jobbigt. Ja, just det. Det är jobbigt för att jag har levt på reservtank. Då behöver jag ta lite igen. Ja, men det är lugnt. Så jag har liksom gett mig själv lite vila och kunna hantera känslorna av, kommer jag hamna efter? Vad kommer det innebära? Okej, det kommer känslor, det kommer tankar. Jag sitter med dem, jag låter dem komma och vara där. Jättebra. Och sen så ger jag mig själv återhämtning de här randiga dagarna. Att jobba lite, vila massor, jobba lite, vila massor. Och sen så kom i söndags förra veckan. Så var jag så här, jag ska göra om vardagsrummet. Så jag säger till min man, jag ska måla om vardagsrummet. Vi har haft så här mörkblå petrol. Det har varit liksom våra väggar, vi har ganska mörkt. Så här. Han bara, okej, vi kanske kan vänta lite. Jag bara, vi har varit uppe i 17 år. Känner du mig? Jag kommer åka och hämta färg imorgon. Så.
Du kunde ändå vänta till imorgon, det är imponerande.
Ja, men klockan var 9 på kvällen så allting var stängt.
Ah, okej, jag förstår.
Så dagen efter så jobbar jag och sen så liksom efter jobb, eller pluggar. Sen så åker jag och handlar färg. River ut hela vardagsrummet, tejpar, fixar, målar hela vardagsrummet 4 vändor på tisdagen. Så det är klart för att så här, jag är effektiv. Och jag sov som ett barn. Alltså det var så skönt. Och jag bara insåg att så här, jag har haft så långa projekt. Jag har haft så långa saker. Skitkul, men det är så långt. Så här, nu ska jag snart lansera min onlinekurs i nervsystemsreglering igen. Och det är ju en hel och det ska vara webbinarium och så ska det vara annonser. Och sen ska det vara långa. Jag vill bara ha någonting kort, någonting enkelt och någonting kreativt. Och bara så få leta.
Och direkt belöning.
Direkt belöning.
Det är ju jätteviktigt
där
i det.
Jag målar, vi har mörkblå väggar. Jag målar första laget. Jag ser att det sker förändring. Exakt. Jag målar andra laget. Jag ser att jag är klar med 4 lager. Vi kan flytta tillbaka in alla möbler. Jag var så här. Och så okej. Hur skiljer sig det här då från att om jag hade varit gas, då vill man, alltså man, det som kallas högt falskt fönstret, om du är du bara stress, du kan inte sitta ner utan du bara tar på dig fler saker och det blir ännu mer. Och skillnaden där är ju känslan, kvaliteten. Att när jag hade målat om vardagsrummet så var jag, okej, jag är klar. Jag behöver inte börja måla om köket. Jag behöver inte börja plantera om alla mina blommor. Jag behöver inte ta på mig fler saker. Jag ville bara göra den här snabba saken som var väldigt tydlig. Jag fick vara kreativ, jag fick byta färg, jag fick köpa fantastiska rosa, gula kuddar. Jag bara så här, Och sen har jag tagit det lugnt sen dess. Som du har varit inne på så mycket här. Jag känner mina signaler och jag har byggt upp det här lexikonet. Vad betyder de här signalerna? Och att det var ju en totalt mental paus i att jag stod och lyssnade på föreläsningar och liksom, och det är ju lite mentalt, men jag så här, lyssnade på föreläsningar och målade, tejpade, målade. Jag var helt trött i kroppen, stel i axlarna. Men jag behövde inte fokusera, jag behövde inte läsa, jag behövde inte analysera forskningsartiklar. Så jag bara kände att det var en sån situation som verkligen sammanfattade de här fem batterierna och att vi kan liksom dela om det.
Verkligen.
Och en jättebra segue tillbaka till vad du sa i början om det här med aktiv versus passiv återhämtning.
Just det, det var där vi var. Och
vi kom till hela varvet. Vill du prata mer om det?
Det var där vi började.
Ja,
ja, var ska vi hoppa in?
Någonstans? Men du har pratat om passiv. Så passiv är att vi tänker så här, vi jobbar, vi är trött fysiskt och sen så kommer vi hem och då lägger vi oss på sofflocket. Och den typen av passiv, att återhämtningen sker, det händer oss, det är någonting som vi liksom, vi förtjänar att få. Vi ligger ner, vi gör ingenting. Det är en typ av passiv återhämtning. Vad är en aktiv återhämtning?
Precis, för båda. Och jag tänker också att passiv, jag vill ändå bredda det lite. Ja. För att jag tänker att det är ju inte bara, jag tror att många tänker att det bara är att ligga på soffan eller sova. Ja. Alltså att det är det här, göra absolut ingenting. Men jag vill ändå säga så att det kan ju faktiskt också vara att vara lite aktiv men med lite lugnare. Alltså man gör det mer passivt. Så att vi kan väl ändå bredda det lite grann, men att mer se det som att ja, men det är lite lugnare aktiviteter så sett. Men sen är det också den här mer aktiva vilan. För jag tycker ändå om att kalla det vila. För att lite gå emot alla som ser framför sig att vila bara är att ligga på sofflocket. Men aktiv vila, så där kan vi ju nästan så här. Vila och återhämtning är ju två begrepp som ligger väldigt nära varandra. Alltså vi vilar batterierna, vi laddar våra batterier, vi får återhämtning. Så att vara, då handlar det om att vara mer aktiv. Och vad det är, det kan ju vara nästan vad som helst. Eller hur? Men jag tror det viktigaste att vi tar med oss från detta, det är att både passiv och aktiv vila är väldigt viktigt. Och balansen dem emellan och att vi faktiskt behöver olika saker och olika stunder.
Och jag tänker också ur ett nervsystemsperspektiv att om de enda tillstånden eller aktivitetsnivåerna mitt nervsystem, min kropp känner till är 1. Alltså nu, om vi tänker oss då på ett vred som är 0-10 i aktivitetsnivå. Det 10 är spring det absolut snabbaste du kan och 0 är död och 1 är ligga ner. Om det är som det mitt nervsystem kan, de två lägena som mitt nervsystem kan är 1, ligga på soffan eller 0,5 och sova. Eller typ 6, vilket är att vara på jobbet. 6, 7, kanske 8 ibland, vilket är att vara på jobbet. Beroende på hur stressigt det är. Om det är liksom de två enda lägena som mitt nervsystem kan hoppa mellan, så är ju inte det ett följsamt nervsystem som har stor kapacitet. Men om jag då jobbar lite mer som du pratar om, att hitta olika nivåer av aktivitet eller passivitet eller aktiv vila, att jobbet är 6-8 ibland, 1 är soffan, men gå ut i skogen, det kanske är en 3 eller en 4, beroende på hur snabbt det går i skogen. Plocka svamp kanske är en 3. Att läsa en bok kanske är en 3. Att jag liksom hittar olika, nu ger jag den här visualiseringen för att ni ska få det framför mig. Jag liksom hittar olika aktiviteter, olika exempel på aktiv vila eller passiv vila. För att också lära mitt nervsystem att verka i hela spannet, inte bara tick, 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 tick.
Men precis, och det är väl därför jag tycker att aktiv eller passiv vila, jag använder faktiskt inte de begreppen så ofta, för att jag tycker att det blir lätt lite svart eller vitt. Antingen är du aktiv eller är du passiv. Och jag är så här, fast passiv tycker jag, alltså går du, plockar du svamp, det är rätt passivt. Det kan ju jättefina, alltså så här, jag tänker så här, vad är det viktigt vad vi lägger i begreppen? Nej, utan jag tycker det är viktigt att vi pratar om det här bredet. Alltså att vi liksom, det har vi har liksom Vi är på olika platser, olika aktiviteter kan vara olika siffror också, olika dagar och ja. Olika, liksom, olika sätt vi utförde på och hur vi mådde innan vi började göra det så. Så det är väl därför jag tycker att de här begreppen, men det blir lite svart eller vitt.
Mm.
Och att vi låser oss i att det passar med det här. Sova.
Mm.
Ligga på soffan. Mm. Mm. Och också att då blir det, tänker jag, att jag upplever att många då tänker att men då är det jag behöver när jag behöver vila.
Mm.
Alltså att vi fastnar lite i det.
Mm.
Så att vi behöver fortsätta bara bredda det.
Mm.
Och då gillar jag ju att prata om återhämtning som begrepp, för att vi kan befinna oss var som helst på den skalan när vi pratar om återhämtningen.
Mm.
Och det kan ju också vara nästan vad som helst.
Och jag håller helt med dig. Och du pratar om det här med att lära känna sina signaler. Vilket många upplever är det svåra. Eftersom de inte har tränat på att lära känna sina signaler. Och vad jag upplever att många tror att signalerna kommer komma i färdigformulerade tankar. Nu så känner jag så här. För att det här har hänt. Det innebär att den perfekta, optimala aktiviteten för mig är det här. Vilket kommer ge mig energi på så här många minuter. Och det är ju inte så vår inre dialog sker. Nej. Det är inte så signalerna kommer. De kommer, jag har varit inne på känslor. Men de kommer ju i tankar, i bilder, i affekt, i sinnesförnimmelser.
Och väldigt mycket i fysisk form.
Ja.
Att kroppen skriker någonting till dig som du måste lyssna på.
Mm.
Mm.
Och vad brukar du säga, eller hur brukar du resonera, dela kring det här att börja träna upp, att lära känna sina signaler, förstå också sina signaler?
Mm. Men där tycker jag ju själv att det är jättebra att utgå från batterierna och att visualisera det. Alltså i början kan man nästan, sen det är ju hela tiden det här med liksom, det kan kännas övermäktigt om jag säger så här, varje kväll ska du sitta och rita dina batterier. Nej, det är inte det jag säger så. Men kanske du kan tillåta dig att göra det en gång. Eller tillåta dig att bara sätta dig ner några minuter och reflektera kring batterierna en gång. För att komma igång, börja få in liksom, men hur känner jag när jag är i de här olika situationerna? Och ja, det är jättesvårt. Ingen säger att det är enkelt. Men vad jag vill säga är att vi måste börja någonstans. Jag tycker att det är väldigt bra att visualisera genom att tänka på batterierna eller skriva ner dem, rita dem. Men jag tycker också att det hjälper väldigt mycket att prata med någon annan om det. Du var inne på det innan, för att det hjälper oss att verbalisera de här känslorna eller kroppsliga, fysiska liksom, symptomen man känner. Eller det hjälper oss att sätta ord på det när vi har en mottagare för det. Så att liksom, i den bästa av världen så har du en liten så här, återhämtningsreflektionskompis som du så här, kan prata med. Så här, när du kommer på morgonen till jobbet. Men vad har du för behov av återhämtning idag eller just nu? Till, liksom, på kvällen om du har en partner eller en vän. Eller alltså, någon du bara kan säga det till. För att då kan vi successivt börja lära känna. Stanna upp. Någonting händer nu. Okej, vad känns det? Jag känner mig jättetrött i mitt huvud. Jag måste bara blunda lite och bara gå ut och andas lite frisk luft. Okej, då beror det ju på antagligen att du har kognitivt sensoriskt trött. Okej, vad hände? Kan jag känna igen denna situationen från en tidigare situation som varit lika? Okej, när jag har suttit i ett sånt här möte med skärm, med mycket samtal, då känner jag så här, okej. Okay. Kan man göra en liten inre deal med sig själv att varje gång jag har haft det där mötet med den gruppen, då ska jag faktiskt ta 2 minuter, öppna fönstret, andas frisk luft och bara blunda. Så jag tror att det är där vi måste koppla ihop känslor, tankar, kroppsliga upplevelser med så här, återhämtningsbehov och sen i nästa steg vad jag faktiskt ska göra för att gå och se det. Så att det är jättesvårt. Det finns ingen sån här, exakt så här ska du göra, så löser det. För vi är också så otroligt olika. Vissa tycker om att sätta ord på det. Vissa tycker om att rita ner det. Vissa tänker om att bara ha det i sitt eget huvud. Så. Men det brukar jag rekommendera och jag brukar också använda det själv. Och tycker att det är väldigt bra för att komma igång med det här tänkandet. Och lyssna på signalerna. För det är ju det vi måste börja med.
Mm.
Hur brukar du tänka kring det?
Mm. Nej, men väldigt lika. Ja. Och jag har ju både, det är ju det som jag uppskattar med dig och som vi delar, är ju att jag har lite härifrån, lite härifrån, lite därifrån, lite KBT, lite AFT, lite stressfysiologi, lite emotionspsykologi, att jag liksom, de här olika forskningsfälten som hjälper mig att se människan som en helhet. Och ja. Å ena sidan så kan jag uppleva att, precis som du är inne på, att väldigt många frågar, jag vill ha 1, 2, 3. För att det är så överväldigande, det är så främmande att börja vända kännandet, lyssnandet inåt.
Mm.
Och det här är någonting som vi ska få lära oss, inte bara av våra föräldrar, för ursprungligt så är vi ju inte skapade att vara så här själva som vi är som människor. Då. Att, så här, du kanske har din familj och så bor ni i det huset, men vi är ju tänkt att vara liksom grupper, samhällen med gemenskap än varje dag. Så att vi ska ju få den här emotionella förståelsen, vi ska ju få den här kartan, eller få hjälp att skapa den här kartan över oss själva, det här lexikonet över vår inre dialog, och vi får inte det. Det är så många som inte har fått det. Och att inte ha fått det upplever jag nästan alltid är sammankopplat till ganska litet toleransfönster, eller ganska liten kapacitet, ett ganska inte motståndskraftigt nervsystem. Vilket innebär att man lätt blir överväldigad, man lätt går in i reaktivitet, och nu är inte reaktivitet samma sak som att skrika eller bli arg, men man kanske blir rädd, kanske blir lite stänger av för att skydda sig själv omedvetet. Och där kan ju en 1-2-3-handlingsplan hjälpa till att reglera det stresspåslaget. För som du säger så här, vi har de här 5 batterierna. Jag vill inte säga gör det varje dag, men gör det någon gång. Det är liksom någon slags struktur, något förslag, någon riktning. För att skulle vi liksom, säg bara så här, lyssna på din kropp. Det är så brett att folk stänger ner. Ja, vet att man ska börja. Så.
Mm.
Medans, som din kommande bok, vi ska prata om den. Min onlinekurs eller liksom att som min terapi. Där är ju tanken att okej, vi tillsammans gör en lite mer strukturerad plan. Och sen, det jag upplever, jag har upplevt yogalärare sedan 2016. Och jag har jobbat med individuella samtal sedan 2019. Återkommande, det jag ser. Och jag är ju verkligen så här, som du. Det finns inget rätt sätt, det finns inget facit. Jag säger det bara förslag. Jag bjuder in, gör det du vill, du kan anpassa. Det finns inget rätt, inget fel. Och jag tycker att jag ältar det här. Trots det, konsekvent, 100% av gångerna. Så är det någon som säger, jag gjorde det 2 dagar. Sen tredje dagen, då kunde jag inte göra det. Och då sket jag hit för att då hade jag ändå misslyckats. Nej, det som hände var att tredje dagen gjorde någonting annat. Och fjärde dagen var det bara hoppa på åt igen. Men vi är så inne i oss att om jag inte följer den här planen liksom slaviskt eller helt, då har vi misslyckats. Och så måste jag börja om. Nej, du ska bara fortsätta där du var. Och det är ju liksom, tycker jag, utmaningen med att ge strukturer eller förslag eller planer eller liksom så. Det är att så många känner sig misslyckade när de inte lyckas följa det. Och då försöker jag väl säga att det här är bara ett förslag. Det är inte, ditt värde är inte i den här planen, den här strukturen, den här mallen. Utan det är en mall, det är ett förslag.
Ja.
Du har någonstans att börja.
Mm.
Men jag tycker att det är en utmaning. Verkligen. Att stötta folk i att inte koppla sitt värde till utforskandet. För att det triggar så otroligt mycket att gå in och börja känna.
Ja, och jag tycker också det är viktigt att trycka på det här med att det inte finns något facit. Kopplat till det jag jobbar med som faktiskt är forskningsbaserat. Jo, att presentera studier, presentera övningar, presentera tipslistor av olika slag. Att det är förslag. Alltså, ja, det jag älskar med forskningen, det är ju att vi kan få fingervisningar kring vad som kan hjälpa, vad som kan vara återhämtande. Och det älskar jag att få ut. Och sen läggs ansvaret på personen som faktiskt ska testa det. Att känna, men funkar det här för mig? Gav detta mig glädje eller lugn eller energi eller vad nu återhämtning är den dagen? För det är ju också jättespännande. Liksom, återhämtning är inte lika med energi eller är lika med lugn, utan det är ju är lika med 1000 olika känslor eller upplevelser. Helt beroende på vad du behöver. Så att jag tror att det är en utmaning som du säger, men jag tror att det är viktigt att prata om det om och om igen. Och att det inte finns här, gör det här så blir du återhämtad. Utan du kan göra det här eller det här eller det här eller det här. Mm. Och sen får du se hur det känns efter.
Mm. Och det har ju verkligen varit en av mina drivkrafter att nyansera. För jag har stött på så många som har känt sig... Det börjar som jag har liksom min rot i yoga. Min rot, min grund, min ursprung, min början i yoga. Där det finns traditionellt så många strikta instruktioner. Du ska stå på det här sättet. Knät ska vara i 90 grader. Höften ska vara parallell. Armarna ska vara här. Och jag är ganska överrörlig. Så när jag började yoga... Jag hade spelat fotboll och basket, jag var ganska stel. Och ganska snabbt så blev jag bra på yoga. Nu gör jag luftcitattecken för er som inte ser. För att min kropp svarade så bra. Jag blev så snabbt vig. Och gud vad du är bra på yoga, gud vad du är bra på det. Jag var så här, okej, vad bra, då fortsätter jag. För jag fick ju så liksom, sånt beröm. Hur man nu är bra på yoga. Men man tydligen vig då var man bra. Och eftersom jag är överrörlig så kunde jag göra alla de här omöjliga instruktionerna som sägs. Men sen började jag hålla klasser och så insåg jag... Oj, vad många det är som inte kan. Och det handlar inte om att de inte vill. Det handlar inte om att de är odisciplinerade. Det handlar om att deras skelett från början ser helt annorlunda ut. Den här personen har dansat. Den här personen har för första gången i sitt liv tänkt på hur kroppen rör sig. Det är två helt olika förutsättningar. Sen har vi någon som har en knäskada. Sen så har vi någon som nyss har fått barn. Vi kan inte ställa samma krav. Vi ska inte ställa samma krav. De har inte samma mål, samma syfte. De har inte samma förutsättningar. Då är det helt orimligt att jag tänker att alla de här personerna ska passa sig in i mina instruktioner på samma sätt. Så där började jag få en förståelse i, alltså tillämpat så här, vad rörelse, alltså kroppen i rörelse. Men också i det här att vi inte har samma förutsättningar och vi kan inte kräva av alla att göra samma sak. Det är väldigt enkelt för mig som yogalärare att vara en inom situationstecken bra yogalärare om jag säger åt alla att rätta sig efter mig. Jag behöver inte anstränga mig så mycket. Jag behöver bara säga samma sak så ska ni anpassa er. Det är svårt att vara en yogalärare som vad behöver du? Vad behöver du? Vad behöver du? Och samma sak att vara forskare eller att vara terapeut eller att det är mycket svårare. Det kräver mycket mer utav mig å ena sidan att se att det finns variation. Å andra sidan så tycker jag att det kräver mindre av mig. För att jag behöver inte ta på mig alla. Om jag kan basera, ha min utgångspunkt i. Jag bjuder in. Jag föreslår. Jag ger exempel i förslag. Mm. Och sen så landar det här i dig. Och du tar ansvar för. Vad vill jag göra med det här? Hur kan jag linjera det här med mina behov? Det är ju, alltså jag har ju inget, alltså inget ansvar. Men. Då tar jag så mycket av mig själv som yogalärare, terapeut, instruktör, vad jag nu är för någonting.
Yeah.
Och jag behöver inte veta alla förutsättningar. Jag behöver inte ha 1000 olika variationer. Jag kan bara öppna till ett mycket mer inbjudande förhållningssätt. Så också blir jag så mycket mer inkluderande.
Mm. Jag tänker där på den som är mottagaren också. Det är inte konstigt att det känns svårt och att det känns övermäktigt. Det är ju också ett väldigt stort ansvar att få höra att ja, men det är ditt behov som ska få bestämma. Du kan göra vad som helst. Det är du måste lyssna. Du måste tänka, för det är inte konstigt att vi som människor önskar den här 1-2-3-listan. Där vi bara kan följa precis. Någon talar om för mig. Gör jag detta kommer allt lösa sig. Det är ju en väldigt trygghet.
Mm.
Att veta. Gör jag detta kommer det här bli resultatet. Så jag tänker det är ju också den stora utmaningen i att. Men oavsett vad vi gör för förändring. Men om vi nu pratar återhämtning specifikt. Alltså. Så tänker jag att det är inte konstigt att det kan kännas väldigt svårt. Att plötsligt ska jag ta ansvar för min. För att alla är olika. Alla har olika förutsättningar. Från att vi kanske har haft en lite smalare bild. Under väldigt många år. Där återhämtning är lika med samma sak för alla.
Mm.
Man gjorde för man förde in en viss modell under arbetsdagen. Som skulle passa alla. Och så skulle vi få jättebra resultat. Och alla ska må bra och vara friska. Och vi ska inte ha någon sjukskrivning. Och sen på fritiden, då ska man vila och sova. Så kommer allt lösa sig, så orkar vi igen.
Så mycket enklare. Gud vad enkelt.
Det är inte konstigt att vi har en rätt så lång väg att gå. Att vi ska bara programmera om hela sättet vi ser på återhämtning. Och plötsligt är det individen i fokus. Plötsligt är jag och mitt behov i fokus. Från att ha tidigare varit någonting annat. Så jag tänker också att vi ska ändå vara ödmjuka för att det är svårt detta. Det är jättesvårt. Även för oss som kanske, vi har mycket kunskap. Vi kämpar ju också med att liksom anamma alla de här tillvägagångssätten. Lyssna på våra signaler, testa oss fram. Så blev det fel och så gör man om och så testar man någonting nytt. Och idag funkar inte detta, men det gjorde ju mig glad igår. Eller gav mig energi eller gjorde mig lugn. Så jag tänker att det handlar hela tiden om att utvecklas och fortsätta testa.
För jag tänker också att de behoven jag har... Om jag började uppmärksamma min kropp för 10 år sedan när jag började fila på den här inre dialogen, så de behoven och förutsättningarna jag hade då har ju ändrats under den här perioden. Så jag behöver ju återkommande checka in, kalibrera, uppdatera. Jaha, förut så tyckte jag att det här var återhämtande, men nu tycker jag att det här är återhämtande. Och det kan ju bara lära mig om jag fortsätter att checka in. Och det är svårt. Alltså det är ju ett nytt språk du ska lära dig. Liksom.
Ja. Och det är ju så spännande för att visst, det förändras ju, om vi pratar lång tid, förändras det ju på grund av att livsförändringar, man kan ha blivit förälder eller man har gått igenom en sorg eller man har bytt jobb eller man har flyttat. Alltså det är så jättemycket så här ur ett större perspektiv. Men vi får inte glömma att det kan förändras liksom bara på en dag kan ju behovet ändras jättemånga gånger. Så att där brukar jag säga, Jag brukar ändå säga så här, men jag gillar att man checkar in med sig själv på morgonen. Okej, hur mår jag? Hur känns det? Vad har jag för behov? För då vet jag lite min utgångspunkt för dagen. Men med det sagt betyder inte det att det är en plan huggen i sten. För att det räcker ju att jag går utanför dörren eller att ett barn hamnar i affekt på morgonen. Eller man tappar i påsen med all mat. Eller man kommer till jobbet och så är det någon som känns otrevlig. Så bara kastas allting om. Och så får du en helt annan energinivå. Eller så händer det massa positiva saker som påverkar dig. Men jag bara tänker så här, vi har det långa perspektivet.
Ja.
Att liksom, hur påverkar alla yttre faktorer mig livsförändringar? Men vi har också så här, varje situation du har med om kan kasta om din plan du hade för återhämtning den dagen. Så att där måste vi ju vara väldigt öppna för. Och som du säger så här, vi måste checka in med oss själva. Vi måste liksom... tillbaka till reflektionen som är så viktig. Fundera kring att vi faktiskt är föränderliga människor och påverkas på olika sätt. Var snäll mot sig själv där, tänker jag. Jätteviktigt.
Vi ska börja avrunda. Jag vill bara lite prata om din forskning som är resultatet eller kontentan i det vi har pratat om nu också, men vi har varit inne på lite här med vikten av gemenskap och variation. Men du har också pratat om i din forskning det här med hanterbarhet. Vill du prata lite om det?
Ja, det är ju en viktig, alltså tillbaka till, jag har ju under många år forskat om hur vi kan skapa de här hälsofrämjande arbetsplatserna. Och i en av mina studier så kollade vi just på vilka faktorer som faktiskt tycks påverka vår återhämtning allra mest. Alltså vilka liksom områden, vilka bitar behövs för att vi faktiskt ska skapa bästa möjliga förutsättningar. Och där är det ju bland annat, som du sa, gemenskapen och den här variationen vi har varit inne mycket på. Men så ser vi också hur viktig hanterbarheten är. Och där handlar det mycket om att ha kontroll. Och jag tänker att detta går ju också att översätta i vardagliga livet. Alltså, förlorar vi kontrollen, det stressar oss för vi har inte koll på läget längre. Vi vet inte hur vi ska lösa något, vi känner inte att vi har rätt resurser för att lösa något. Vi vet inte riktigt hur vi ska lösa det. Det är inte konstigt att det stressar oss och gör att vi får svårare att få återhämtning. Så där kan vi se att det handlar mycket om, men det handlar om struktur. Det handlar mycket om att prioritera, att lite få den här kollen. Men också ju stödet i att få det, såklart. Men vi kan också, vad vi också kunnat se är ju det här som kopplat till multitasking. Alltså det här att snabbt skifta mellan aktiviteter. Alltså hur skadligt det kan faktiskt vara för vår återhämtning. Hjärnan tycker ju inte alls om att skifta snabbt. Vi vill ju helst göra en sak i taget. Och vad vi då har sett i forskningen är att kan vi skapa förutsättningar för att avsluta en arbetsuppgift eller aktivitet i bästa av världar, reflektera kring vad som faktiskt hände och hur jag, det fick mig att må och vad jag lärde mig av det. Då är det lättare att lägga undan och sätta på det där locket som är så viktigt för att vi inte ska ha de här 100 bollarna i luften samtidigt. För det kan alltså hämma vår återhämtning. Och det är ett viktigt, väldigt viktiga resultat att reflektera kring. Och hur kan jag... För där måste vi också liksom tänka på hur verkligheten ser ut. Det är klart att vi behöver ha saker igång parallellt. Och ibland behöver vi släcka bränder och någon kallar och vi behöver lösa något. Absolut. Men det handlar också om vad strävar vi efter? Vad vi får mål? Kan vi sträva efter att nu fokuserar jag på det här? Och jag försöker färdigställa. Koppla till att du målade färdigt väggarna. Sen kunde du släppa det. Du hade återhämtning. Så ska vi tänka i allt vi gör. För det är otroligt tillfredsställande att avsluta. Och avslutar vi inte någonting utan det ligger liksom och flyter här lite. Det hämmar vår återhämtning och möjligheten att faktiskt känna oss återhämtade. Alltså möjligheten att ladda upp batterierna. Så att det kan vi faktiskt se spelar också stor roll tillsammans med den här gemenskapen och variationen.
Och jag tänker också på karasektorell kravkontrollstöd. Ja. Att det också är en som har tittat på samma, att vi vill ju, eller på samma, men på liknande var de associationerna jag fick när du berättade. Att så här, vi vill ju ha utmaning, vi liksom är ju människor som vill bli stimulerade, men då behöver det också matchas med att ha stöd och kunna påverka.
Ja, det är ju en jätteviktig del också, vad vi har faktiskt kunnat se i den här forskningen, Och när jag säger till någon som har ett packat schema med patienter eller klienter eller vad det är, och så säger jag, du ska kunna påverka din arbetssituation, då kan det liksom kännas, men då kan ju inte jag få det. Fast det handlar inte om det. Det handlar inte om att kunna lägga schemat själv, kunna ta en timmes promenad när man vill. Att kunna påverka handlar också om att känna sig lyssnad på. Mm. Att känna att man har det här stödet runt sig, oavsett om det är på arbetsplatsen eller hemma. Alltså när jag kommer med en idé, när jag berättar om mina behov, när jag berättar vad jag tycker och tänker, då lyssnar folk på mig och tar mig på allvar. Det är också en viss påverkansmöjlighet, en delaktighet i det som är jätteviktig. Mm. Så vi ska inte tro att det här med att kunna påverka alltid handlar om det kanske tidsmässiga eller styrandet. Men det kan hända att du kan komma med ett förslag om schemat och faktiskt bli tagen på allvar och lyssna på. Oavsett hur din arbetssituation ser ut. Så att det är jätteviktiga delar.
Mm. Och vi har nämnt lite om din bok och som vi pratade om innan vi slog på inspelningsknappen, så för mig när jag skrev min bok så var det fanns lite information här, lite information där, jag tyckte inte det fanns någon bra källa som sammanfattade det så som jag ville. Jag kände att jag vill ha en resurs som jag kan rekommendera, som binder samman, som knyter samman, som förklarar människan så mångfacetterad som hon är.
Ja.
Och det är det jag upplever lite att du gör, eller mycket att du gör på ditt konto, men också som jag har förstått, nu har jag inte läst boken, den kommer ju snart. Eller det går att anmäla sig så att man kan få en påminnelse om när det går att förboka boken.
Ja, den finns ju ute. Den går inte att köpa i bokhandeln ännu, men den går att liksom intresseanmäla. Ja. Precis. Den släpps i sommar. Ja, den släpps i juli. Så att det närmar sig med stormsteg. Och jag känner igen mig så mycket av det du säger. Och så är jag ju lite känt kring återhämtningen. Att jag har känt att det saknas lite det här breda perspektivet. Det saknas att en källa, som du säger, där vi kan ta del av allt det som ger oss återhämtning i livet. Och min bok handlar inte bara om arbetslivet och den arbetande, utan min bok belyser återhämtning i alla delar av livet. Där jag helt enkelt går igenom alla de områdena jag kan se påverkar vår återhämtning och möjlighet till återhämtning. Det vill jag lyfta, all den spännande forskning som finns. Men också framför allt, hur kan du använda detta i ditt liv? Och den ena dagen är det en sak du behöver. Då tar du upp sidan 47 och bara, det här ska jag testa idag. Och läser om bakgrunden till det. Och nästa dag är det sidan 83 liksom. Idag ska jag testa det här. Så att jag kommer gå igenom, eller jag går igenom återhämtning i alla delar av livet. Och hoppas så att den kommer landa väl hos de som läser den, just för att man äntligen kanske kan förstå, varför reagerar jag som jag gör? Varför fungerar jag som jag gör? Varför har jag det behovet jag gör? Men viktigast av allt, vad kan jag göra för att få den här viktiga, viktiga återhämtningen? Återhämtning är ju det viktigaste av allt. Det är ju det som gör att vi fungerar, kan prestera, kan må bra. Då behöver vi ju den här balansen. Alltså, ja, stress är ju inte farligt, det vill jag ändå passa på att säga. För att det är också en sån där bild som många så här har en bild av att jag får inte stressa, det är jättefarligt för mig. Nej, vi behöver stress för att vara alerta, för att kunna prestera, för att kunna fungera liksom. Var kreativa. Men det är ju när vi har utsätts för mycket stress under för lång tid utan att balansera upp det med återhämtning. Det är då stressen kan bli farlig. Så med den här boken vill jag liksom hjälpa folk helt enkelt att hitta liksom balansen eller rytmen i oss. Där vi får återhämtning och så gör vi något som fyller några batterier och dränerar något. Och så gör vi något annat och så bara hamnar vi i den här liksom rytmen i livet. Där livet är fungerande och glädjefyllt. Och du känner dig pigg och stark och lugn och allt det du behöver känna.
Mm.
Så att jag hoppas att den... att den kommer verkligen komma till nytta hos den som läser den. För att det är en bok jag har känt att jag har saknat. Det är därför jag valde att skriva den. För att under mina liksom snart 15 år som forskare inom det här har jag ju känt att jag har hört något, läst något, sett något, en studie där. Jag har själv kommit fram till massa spännande i min forskning. Men jag har känt, varför finns inte den här liksom bilden sammansatt så att vi verkligen kan förstå hur vi fungerar. Det har varit, jag upplevt att det har varit lite svart eller vitt. Och nu hoppas jag att jag ska kunna ge den här breddade synen helt enkelt. Så energireceptet heter den. Jag hoppas att jag ska kunna ge ett recept som sen alla de som läser helt enkelt ska kunna plocka ut sin dos av återhämtning olika dagar.
Mm. Och den finns att skriva upp sig på Bokus och Libris och de här ställena där
böcker säljs. Ja, jag kommer ju såklart berätta när den är på gång. Det kommer ni inte missa om ni hänger med mig in på återhämtningsforskaren.
Mm. Så förutom återhämtningsforskaren på Instagram, finns det någon annan ställe som man kan följa dig? Har du någon nyhetsbrev eller hemsida eller vad kan man?
Tyvärr inget nyhetsbrev, men linaelotsson.se får man jättegärna kontakta mig om man är... ur ett liksom arbetsplatsperspektiv är intresserad av att ta in mig som föreläsare eller på annat sätt samarbeta framåt, så får man jättegärna kontakta mig där.
Mm, och jag länkar till allting i show notes. Är det någonting mer? Jag tittar här på mina punkter. Jag tycker att vi har fått med allting. Är det någonting du känner att det här, ja, en liten grädde på moset, ett litet körsbär som jag vill avsluta med innan vi säger hej då?
Men jag tänker, då vill jag gärna bara dela med mig av en övning som för många är bra. Och som lite bara så här öppnar upp det här tänket. För vi pratade om att jag hoppas att alla ni som lyssnar kommer börja så här, kanske starta dagen och bara, vad har jag behov nu? Men en övning som vi faktiskt kan se är väldigt bra att avsluta dagen med. Som hjälper vår återhämtning på traven. Det är att bara ta 2 minuter räcker till att bara försöka sätta fingret på något positivt som har hänt den dagen. Något meningsfullt, något som kändes bra, något som var roligt, något som gjorde dig glad, något som gjorde dig stolt. Ett samarbete, du har haft ett samtal med någon, du har gjort något och slutfört något. Någonting som kändes bra. Det kan vara arbetsdagen om du är arbetande eller något helt annat i livet eller den dagen. Vad vi kan se är att om vi liksom avslutar dagen med det, då kan vi främja vår återhämtning väldigt mycket. Alltså vi har lättare att återhämta oss. Men vi kan också se att positiv reflektion av det här slaget är väldigt nära kopplat både hälsa och välmående, men också känslan av lycka. Så att jag rekommenderar ändå att testa för att se, kan det vara något för dig? Och att efteråt faktiskt utvärdera, som jag vill att man gör med allt man testar. Och se hur kändes det för mig? Fungerade det? Vad gav det mig? Det kanske funkar jättebra för dig. Eller kände du, nej, det här var inte alls för mig. Jag behöver dansa en stund istället innan jag somnar. Eller laga lite mat. Eller sticka en stund. Eller göra något helt annat. Men jag rekommenderar i alla fall att testa. För det kan göra stor skillnad.
Och det är ju inte slut på dagen än. Det kanske är slut. Det är slut på min arbetsdag när du och jag lägger på. Du kanske har någon timme till än du jobbar. Men om vi skulle göra övningen du och jag, så är jag tacksam för lunchpromenad med hunden i solen. Att få höra fåglar och känna solen i ansiktet och på kroppen. Det var... Och det här samtalet, det var väldigt, väldigt kul. Det var allt jag hade hoppats om er.
Det var underbart. Det känns också som att vi hade kunnat prata i några timmar till om det här. Det gick alldeles för fort. Men förutom att jag också är väldigt tacksam för det här samtalet, så har det ju hänt något väldigt fint och stort för mig idag som jag är tacksam för. Och det är att jag faktiskt skrev färdigt råmanus till boken idag och skickade in. Jag skrev sista meningen färdig. Så att för mig, jag kom in med ett glädjerus i det här samtalet redan från början, för det bara kändes som wow, jag gjorde det! Och det känns så himla bra. Så att det är jag tacksam för idag. Sen är det ju så rolig resa nu framför mig med redigeringen. Det är ju trots allt bara en bit in i mars idag. men manus är liksom färdigt. Och det känns fint. Och det gör ju också när du frågar om boken nu att jag kände bara, åh, jag vill få ut den till alla er som lyssnar så att jag kan läsa den. Ja.
Det är jättespännande. Jag har ju skrivit 2 böcker. Den första var med förlag och den andra var egenutgivning. Och jag trodde ju att så här, när jag hade skickat in manuset, då var jag klar. Nej. Sen kommer redigering. Och sen skulle vi ta massa bilder. Och sen så var det grafiskt så. Så att det är en spännande process. Särskilt när man har en grym förläggare som jag vet att du har. Så det blir ett jättefint samspel. Och intressant att så här, oj, det här tyckte jag var solklart. Men det här kanske jag behöver ta formulär om. För att någon annan utanför mitt huvud fattar inte.
Ja, verkligen. Det är en så rolig och utvecklande resa. Verkligen. Jag är väldigt glad att vara på den.
Tack så jättemycket för att du ville vara med i den här podden.
Tack själv.
Du får en jättebra dag. Hej då!
Hej då!